Idag följer del 4 i vår intervju med Gunnel Becker om drottning Josefina. Och den handlar om Josefina som nykrönt drottning och hennes engagemang för svenska konvertiter. Vi är vid år 1844 och Josefina har blivit drottning. Ja. Vilken slags drottning var hon? Vilka var hennes aktiviteter?
Hon är mycket aktiv som drottning på olika sätt och framförallt för den katolska kyrkan. Peter Hornung, han är ju välkänd, han skriver i sin lilla skrift om katolska minnen i Stockholm om drottning Josefina på följande sätt. Hennes betydelse för den katolska kyrkan i Sverige kan knappast överskattas. Kyrkan på Norra Smedjegatan, alltså Sankta Eugenia-kyrkan, blir ju hennes nya andliga hem. Och hit beger hon sig troget med sin vagn varje söndagsmässa. Någonting som kommenterades kritiskt och till och med hånfullt i vissa tidningar. Hon gav också många nya stora och värdefulla gåvor till den kyrkan och broderade själv hemma på slottet under flera år på ett 3x6 meter stor altarmatta i glödande röda färger. Men som jag nämnde, Sverige och Norge var ju union och det betydde att Stodach också var apostolisk vikarie i Norge och hans nästa projekt, alltså efter Eugenia-kyrkan, blev att bygga en katolsk kyrka i Kristiania, som ju den norska huvudstaden kallades vid den tiden. Och också nu blir det Josefina, drottning Josefina, som är hans främsta medarbetare. Hon är med i planeringen, hon är entusiastisk, hon skänker stora gåvor och hon ser till att Olafs, alltså reliken av Olaf den helige, som hade hamnat på Nationalmuseet i Köpenhamn som ett annat museiföremål, kommer tillbaka till Norge. Den 24 augusti 1856 så invigdes Sankt Olafs katolske domkyrke i Kristiania. Och det är alltså Stodachs idé och Josefina har varit med och hjälpt honom. Och så där blev det en högtidlig invigning. Josefina var inte närvarande. Hon kunde förmodligen inte därför att Oskar var mycket sjuk för den tiden. Men Stodach hyllade henne för allt vad hon gjort i sitt tacktal. Och som sagt, att reliken av den helige Olof finns på plats i Oslo numera, det är både Stodachs och Josefinas förtjänst. Det var Stodach som hade fått veta att reliken fanns i Köpenhamn. Han talade om det för drottningen. Hon tog i sin tur kontakt med den danske kungen och han såg till att reliken återställdes till Norge.
I mitten på 1800-talet så var det även så att svenskarna fick intresse för den katolska kyrkan. Ja. Och många svenskar konverterade. Vad betydde drottning Josefina för dem?
Det var inte lätt att konvertera till den katolska kyrkan vid den här tiden. För det betydde landsförvisning och förlust av arvsrätt. Och flera sådana konvertiträttegångar, som det kallades, ägde rum både i Stockholm och i Kristiania på 1840- och 50-talen. 1844 dömdes till exempel en ung målarmässare Nilsson till landsflykt och förlust av arvsrätt för att han hade övergått till den katolska tron. 1852 ställdes 8 svenska kvinnor inför domstol av samma anledning och hotades av samma straff. Men den rättegången lades kretsligt ner, inte för gott, utan tills vidare. Den förblev nedlagd i flera år, men togs upp igen 1858 och kvinnorna avvisades. Och alltså också i Kristiania var det sådana rättegångar. För Josefina var det här naturligtvis mycket smärtsamt. Men också Oskar var emot. Dels för att han var liberal i sina politiska sympatier och var för en ökad religionsfrihet. Dels för att han stödde sin hustru i hennes religion. Och vi vet att båda två diskuterar vad som händer och arbetar på en lösning. att den här processen 1852 mot de åtta kvinnorna lades ner berodde på följande. Det har Henrik Reuterdahl berättat. Han blev sedan ärkebiskop i Svenska kyrkan. Men 1852 var han ecklesiastikminister. Han berättade i sina memoarer att han kallades upp på slottet med anledning av den här processen. Kungen ville inte att kvinnorna skulle dömas, skriver han, av två skäl. För det första, kungens blödiga hjärta, som Reuterdahl uttrycker sig. För det andra, drottningens påtryckningar. Följden blev att Reuterdahl gick till justitiekansler Hans von Koch. Och de la alltså undan anklagelsehandlingarna tills vidare. De hoppades nämligen på att lagen skulle ändras. Och sen under hela 1850-talet så arbetar Josefina och Oskar gemensamt, diskuterar och de ser vilken lösning som är den enda möjliga, nämligen att lagen måste ändras. Och Oskar talar varenda år i sitt trontal inför riksdagens öppnande. Det var ett väldigt viktigt tal för en förändring av lagen. Men de når inte riktigt fram. Det händer inte så mycket. Ja, en del saker händer. Man tog till exempel bort det här förbudet för svenskar att bevista de katolska gudstjänsterna. Men en lagändring dröjde. Så var det ju också det att Oskar blev allt sjukare. Han led ju av en hjärntumör, fast man då inte kunde diagnostisera det. Och Josefina skötte sin man på det mest uppoffrande och kärleksfulla sätt. Förhållandet mellan dem emellan blir också annorlunda nu. Han inser, Oskar inser verkligen att Josefina är hans bästa vän. All otrohet är borta. Och de har ett mycket kärleksfullt förhållande. Och det intressanta är att de också blir arbetskamrater. För Josefina hjälper Oskar med alla hans regeringshandlingar. Det gällde till exempel på det sociala området. Josefina var ju utomordentligt socialt intresserad och också Oskar. Och att Josefina har verkligen medverkat i hans arbete på sociala reformer. Det har till exempel en nutida historiker i Lund, Eva-Helin Ulfros, visat i sin senaste bok om Oskar den första. Men Josefina och Oskar diskuterar alltså också den svenska religionslagstiftningen, som jag nämnde. Så kommer då alltså Oskars sjukdom och han orkar inte riktigt. Och 1857 är han så sjuk så han kan överhuvudtaget inte utöva regeringsmakten längre. Utan kronprins Karl får träda in som en slags vikarierande regent. Och till Josefinas stora förtvivlan, Karl hade sällat sig till katolikfienderna. Han var mot en förändring av religionslagen. Och sökte överallt allianser med de så att säga fienderna till den katolska kyrkan. Varför? Ja, det fanns vissa personliga anledningar, men framförallt var det för att han ville profilera sig politiskt. Med honom skulle en ny man komma till makten. Josefina var förtvivlad, men som hon skrev i sitt brev, jag vet att jag inte kan ändra på Karl. Men ute i statsapparaten så kände man av att nu blåste andra vindar, mindre vänliga för Rom än de som tidigare hade blåst. Och den här figuren Hans von Koch tar fram de här anklagelseanledningarna, öppnar processen och kvinnorna landsförvisas. Nu blev det faktiskt en bumerang, för ute i Europa blev det sån uppståndelse över hur barbariskt det gick till i Sverige. Så man skämdes i Stockholm och luften gick liksom ur motståndarna till revision av religionslagen. Och så genomfördes dissenterlagen 1860 som medgav att svenska medborgare fick tillhöra annat kristet samfund än statskyrkan, alltså också den katolska kyrkan.